CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
God morgon, det har hunnit bli torsdag. Snart dags för handelsstart. Välkomna till Börsmorgon. USA fortsatte klättringen uppåt igår. Nasdaq steg nästan 2%. Mycket försiktigare i Asien under morgonen. Tokyo och Hongkong handlades kring oförändrat. Terminen för Stockholmsbörsen säger att det blir svagt positivt här hemma klockan 9. I dagens program ska vi bland annat prata om både vanliga och omvända vinstvarningar. Boost gör just en omvänd vinstvarning för det fjärde kvartalet. Finanschef Sandra Gadd förklarar för oss strax hur det kommer sig. Och så är det utdelningsjakt för småsparare, men den kan komma av sig när boksluten väl trillar in. Och så blir det energinörderi. Dyra elräkningar i december, billigare elpriser i januari. Vad ger det oss för investeringsbart tema? Med mig idag för att prata om det här, Frida Bratt, sparekonom på Nordnet, och Martin Nilsson från Redeye. Välkomna båda två.
Tack så mycket.
Hörrni, ska vi börja bara om Boost? Vi ska prata mer om alldeles strax, men med tanke på hur negativt sentimentet har varit för just den här typen av bolag, är det bara jag som är lite förvånad över en omvänd vinstvarning?
Nej, men jag tror att det är flera som är förvånade, just för att det är ju så i Sverige åtminstone att lågkonjunkturen har ju träffat svenska konsumenter klart först, och då är det ju följaktligen så att det är konsumentbolag som har behandlats väldigt styrmodigt på Stockholmsbörsen av förklarliga skäl, så att jag tror att det är fler än du som är förvånade.
Ja, nej, men jag får väl säga det att jag har hjälpt Boost under det fjärde kvartalet, framförallt innan jul, med egen handel, så att det är kanske inte jätteförvånande. Jo, det är förvånande. Men tittar vi nu på, tittar på reaktionen på Elux igår till exempel. Det går ner några procent först, men man får inte glömma bort att vissa av de här aktierna är hårt blankade. Vilket gör liksom att många av investerarna också ganska stora tjänat mycket pengar på de här blankningarna. Så nu när väl nyheterna kommer ska det mycket väl bli det omvända, det vill säga att aktierna går upp, och i det här fallet så är det positivt, så det är klart det överraskar.
Jag tycker vi också kan bara tillägga där, jag tycker också jag har sett den tendensen under hösten faktiskt, just i de här väldigt, väldigt pressade bolagen, att när liksom en vinstvarning eller den förväntade negativa nyheten väl kommer, att då blir liksom reaktionen faktiskt positiv, just för att ja, men då har vi ändå fakta på bordet, då vet vi i alla fall. I just fallet Boost var ju en omvänd vinstvarning, men hur som helst, att bara man har fakta på bordet, och så står ju det emot den här väldigt stora osäkerheten som var under hösten.
Så det är lite det klassiska, marknaden hatar osäkerhet.
Ja, exakt.
Vi har också fått statistik från Svensk Handel, deras stilindex. Den steg visserligen 4,5% för kläder, sjönk 7% för skor i december från år till år. Men samtidigt så kommenterar Svensk Handel att julhandeln och mellandagsrena inte alls var så stark som handlarna hoppats på. Med tanke på att vi just pratar om Boost känner jag lite motstridiga signaler här.
Ja, men lite så. Så vi får väl se hur det, ja, hur det artar sig, helt enkelt. Ja, lite motstridiga signaler.
Martin, hur ser du på de här konsumentnära bolagen, aktierna kanske, framförallt just nu?
Nej, men de kommer ha det tufft fortsatt. Däremot så får man inte glömma bort. Jag satt och kollade på USA-börsen förra året, och det är ju två sektorer som sticker ut negativt. Det är ju consumer discretionary, vilket är då retailing bland annat, och sen är det tech som har gått ner. Mycket annat har ju klarat sig ganska hyfsat faktiskt. Så att aktierna har fått stryk, och det kommer vara fortsatt tufft, framförallt då med den, ja, med de kostnaderna som ligger i framkant för konsumenten som man måste fokusera på, elräkningar etc. Så att det är nog ingen vad heter det, snabb vändning framför oss, men samtidigt så i det här fallet så kommer det onekligen bli så, för det är överraskande.
Här tror jag i alla fall att det är bra när man pratar om konsumenten och konsumentens pengar att blicka lite grann utanför Sverige. Därför att i Sverige så har konsumenten träffats oerhört hårt av höjda bolåneräntor, och vi har en hög skuldsättning och många har rörliga räntor, så att det blir liksom en väldigt direkt träff mot hushållens plånböcker. Plus att vi har höga energikostnader. I Sverige är det kallt, så vi måste lägga mycket pengar på att värma upp våra hus på ett sätt som europeiska, sydeuropeiska konsumenter inte måste, även om vi har en energikris där också. Samtidigt som amerikanska konsumenten upplever inte jag är lika pressad som den svenska. Så att det finns en liten skillnad där, och det kan man ju ha i åtanke kanske inför rapportperioden när vi tittar på våra stora svenska exportbolag.
Har du med, Martin?
Ja, absolut.
För samtidigt så finns, alltså, nu pratar om de sydeuropeiska ekonomierna, det finns ju ett välstånd här som liksom en trygghet som ändå man tänker att okej, även om vi blir kanske träffade hårdare av just den kulturen vi har kring bolån och så vidare, så har vi ändå ett system eller ett samhälle som är lite enklare eller bättre på att ta hand om oss. Väger inte det också in liksom,
absolut,
i ekonomin?
Absolut, men det här är mycket psykologi. Alltså det är vad vi känner, vad vi kommer ifrån. Vi kommer ifrån en fest där vi har haft jättemycket pengar och det var jättebilligt att låna och vi har inte behövt tänka på inflation eller el och nu går vi någonting som är det raka motsatsen. Mm. Och då är det lätt att hålla i plånboken, så det handlar mycket om psykologi här tror jag. Mm.
Vi ska ta också just det som du nämnde Martin med Electrolux, deras vinstvarning alltså som kom under gårdagen eftermiddag. De gör alltså en förlust på 2 miljarder i fjärde kvartalet. De hänvisar till svagare konsumentefterfrågan, ökade kostnader, lagerminskningar hos återförsäljare. Vi har sökt Electrolux och de hänvisar till tysta perioden i princip, säger att de kommer att förklara det här mer när själva bokslutet också kommer, men inte än så länge. Kanske inte heller jätteförvånande.
Absolut inte. Jag menar, den är ju jätteblanka. Det är ju en konsensus-trade bland hedgefonder och var kort i Elux. Och jag tror att vissa av dem låg säkert och tog vinst igår på deras kortpositioner de har haft. Och därför går aktien inte ner så jättemycket. Däremot så är det intressant, hur kommer det fortsätta se ut för Elux? Men jag menar, man får inte glömma bort att många av de produkterna som de säljer har ju folk hittat upp sig under pandemin. Köpt på sig, man har liksom gjort saker som är bättre för hemmet och sånt där. Och sen så börjar det, precis som du säger, det börjar tryta i plånboken. Jag menar, det är inte det första jag tänker på när jag vaknar upp är inte att vi ska köpa en ny dammsugare liksom, eller nytt kök eller en ny mikrovågsugn eller en ny tvättmaskin eller ny, alltså det är ju inte sånt som ligger i fokus just nu. Och det är ju någonting som påverkar Elux och andra bolag som producerar liknande produkter.
Vi ska gå tillbaka till just Boosta, men jag känner att jag tänker nog inte på det där oavsett vilken konjunktur det är i och för sig. Men jag ska gå tillbaka till Boost, lite annan profil än Electrolux. Lite siffror, helåret då 2022, då överträffas prognosen för både nettomsättningstillväxt och rörelseresultat. Nettomsättningstillväxten blir 16% i över prognosintervallet på 10-15. Rörelseresultatet cirka 286 miljoner jämfört med prognosen 235-285. För det fjärde kvartalet blev omsättningstillväxten cirka 24%, rörelseresultatet 170 miljoner. I pressmeddelandet så skriver bolaget: Boost konkurrensfördelar har visat sig starka och tilltog under andra halvåret med rekordhöga genomsnittliga ordervärden, kunder som handlar i fler kategorier och lägger fler antal varor i varje order. Det släpper jag också in Sandra Gadd, finanschef på Boost, in i sändningen. God morgon Sandra, det här känns så otroligt otippat givet den press på konsumenterna vi har pratat om under fjolåret och förväntar oss framåt. Är ni lika förvånade?
God morgon. Ja och nej. Alltså, vi har ju känt under kvartalet att vi har bra momentum. Men det är klart att vi kan leverera en tillväxt på 24% i ett fjärde kvartal i den här miljön är ju bara fantastiskt. Och jag kan bara applådera våra medarbetare, för det är de som har jobbat extremt, extremt hårt för att det här ska hända. Men vi har ju en modell som kan hantera det här och den har vi ju hög tillförsikt till. Och vi har egentligen inte ändrat någonting strukturellt, utan bygga det här online-varuhuset där folk shoppar i fler kategorier, lägger fler varor i varje korg. Det funkar och det har funkat. Och eftersom vi är en verksamhet som är ganska, ja men vi är ganska stabila, vi gör vinst och vi kan finansiera vår tillväxt och sådär, så kan vi fokusera på det som är viktigt och driva den strategin vi har. Så vi har liksom inte ändrat den. Vad vi däremot har varit väldigt tydliga med, det är ju att kortsiktigt måste vi se till att gå ut ur det här året eller 2022 med ett hälsosamt lager. Och bakgrunden till det är att vi handlar många av våra varor i januari som vi då får in i augusti, september och ska sälja under hösten. Så då ser förutsättningarna ut något annorlunda. Så vår kortsiktiga prioritering är att se till att vårt lager är fint när vi går ut ur året. Det har varit ett väldigt tydligt mål och där har vi fokuserat på och levererat på och det är det vi ser nu.
Och har ni blivit av med mycket lager? Det är ju något som vi har pratat om tyngre många konsumentnära bolag, men samtidigt så har vi också haft Black Friday, julhandel, mellandagsrea.
Nej, men vi har ett jättefint lager och liksom genomförsäljning, liksom hur mycket man säljer varje säsong för både sommar- och vårsäsongen 22 och höst- och vintersäsongen är bättre än vad det var motsvarande period 2021. Så att det vittnar ju om att vi är på en bra plats och vi har en väldigt stark balansräkning. Så vi har liksom ser inga större risker med att vi har för mycket lager, absolut.
Och så undrar vi självklart om det här kan hålla i sig. Alltså, kan vi förvänta oss fler positiva överraskningar från er, ett just bolag i en sektor som vi just nu tänker ska vara väldigt svårt?
Ja, men alltså, det är ju the million dollar question. Vi vet ju inte heller. Jag har ingen aning om hur 2023 kommer att vara. Vi håller på att titta på det och vi kommer komma med en prognos när vi släpper vår rapport här i februari också. Det kommer att bli tufft. Hur tufft vet inte. Men vi vet ju att vår modell är stark. Vi vet ju att vi kan tjäna pengar, vi vet att vi kan liksom vara starka även när det är tuffa tider. Men det är klart att det här blir inte enkelt på något sätt, absolut inte.
Nej, det är inte heller de orden jag hade tänkt mig när jag går in i 2023. Tack Sandra Gadd, finanschef på Boost, för att du var med oss i Börsmorgon. Ja, Martin, Frida, vi pratade lite om Boost, men har ni några fler tankar nu när ni har hört Sandra Gadd här också?
Nej, men det blir spännande att följa helt enkelt om vi helt enkelt är för pessimistiska kring hur den svenska konsumenten kommer att agera. Man skulle ju kunna tänka sig också att ett bolag som Boost ändå skulle, alltså bolag som sysslar med detaljhandel, alltså det skulle kunna vara så att konsumenterna faktiskt tänker sig att ja, men jag drar in på resor och jag drar in på liksom stora inköp, men jag vill faktiskt unna mig en klänning ändå. Så att det där är ju alltid, det är ju en tendens man har sett i tidigare sämre tider då, att det faktiskt inte behöver gå så dåligt för oxfiléförsäljningen, men däremot restaurangbesöken.
Nej, men de är ju skickliga också. Jag menar, jag är ju smålänning, va? Alltså ett av de vackraste orden vi kan är ju ordet rea. Och Boost är väldigt bra på det där. Alltså de är ju ute så här, nu är det en dag kvar. Passa på nu är det 30%. Det är ju mycket så här, nästan stressar in konsumenten i det. Så att de har ju en affärsmodell som onekligen funkar. Sen är jag lite förvånad, för jag hade mycket kompisar när man pratade om handeln innan jul, så var det mycket så här logistikproblem, vågar man beställa saker? Så jag tänkte så här, hur kommer det här slå? Kommer folk gå till butiker mer? Men onekligen i deras fall så är svaret nej. Man har fortsatt på den inslagna vägen.
Det finns också en lustig timing i det här med tanke på att Boost sjönk väldigt kraftigt igår när Danske Bank, tror jag det var, sänkte rekommendationen till sälj. Det var väl nästan 10%. Gissningsvis en ganska ordentlig uppåtrekyl idag på det här.
Ja, det borde absolut bli.
Vi får se om några minuter, 4 för att vara lite mer exakt, vad som händer med Boost. Men vi gissar ju på att marknaden kommer ta det här ganska positivt. Vi har ytterligare nyheter att nämna också innan klockan 9. Bonnier News, som också nota bene äger Dagens Industri, förlänger acceptperioden för budet på Readly som har stött på motstånd. Inga andra villkor ändras, ingen budhöjning alltså. Fler vd:ar byts ut. CTEK och Sint har vi bytt ut i veckan. Nu kliver även TF Banks vd Mattias Karlsson ner från posten efter 15 år. Han har redan en ersättare i form av Joakim Jansson som kommer från Swedbank. Bank. Det här blir typ vd-bytarveckan.
Ja, lite så.
Bra, nej, men, dåligt?
Nej, men det är ju alltid så här, för sparare så är det ju alltid så här, när, det beror på vad omständigheterna är, men om det är flera ledningspersoner som byts ut under en begränsad tid, det är ju fallet med Sint exempelvis, så skapar ju det alltid en liten oro, helt enkelt. Så att,
det var ju en jättereaktion på Sint igår. Ja, och då var ju det en vd som vi pratade om i studion kanske inte var så profilerad till bolaget, nej, som någon som har suttit i 15 år.
Nej.
Så ska vi se en,
nej, men det, där tror jag i och för sig att det fanns andra saker också, att det finns liksom en inlåsningsperiod för Nordic Capital som går ut i februari, så att sånt där spelar in också. Men en tanke som slår mig är ju att vi hade ju extremt många bolag som noterades under 2021. Kan det också vara så att en del vd:ar känner att ja, men nu har man gjort sitt. Man har tagit, man kanske kom in i bolaget med uppdraget att ta bolaget till börsen. Och sen så känner man att ja, men nu är det klart. Alltså det skulle kunna vara en sån effekt i en del bolag.
Just i Sint och CTEK så noterades ju just de 2021. Ja. Inte TF Bank och Mattias Karlsson,
nej,
då, men
nej,
de
men,
två tidigare.
Ja, precis.
Vad säger du, Martin?
Jag lägger väldigt mycket fokus på, eller vi lägger väldigt mycket fokus på ägarstrukturer när vi investerar i bolag och även företagsledningar. Så självklart så är ju kontinuitet någonting som vi värdesätter. Så vd-byten hit och dit, och det är ju ingenting som är positivt. Det kan bli positivt för bolaget beroende på vem som kommer in, men liksom, det är ju ett sätt att se på att det inte står rätt till. Och samtidigt då, en reflektion med de som kom in 2021, ja, men de kanske inte tyckte det var så jättekul att vara vd under 2022.
Nej,
då. Det
precis.
Kanske inte blev liksom som de hade tänkt.
Kul.
Det blev inte så kul som de hade tänkt sig. Ingen reflektion just i de här fallen, men jag menar, att driva ett företag gör man i både högkonjunktur och lågkonjunktur. Det är ju en del av det, men ja, vi värnar ju om kontinuitet i företagen.
Apropå det där med positionsbyten i maktpositioner, det stod ju klart även igår att våra kollegors uppgifter om att Ronny Leten kliver ner från ordförandeposten i Ericsson också var riktiga. Jan Karlsson, tidigare vd för Autoliv och Veoneer, tar över posten. Om jag hakar i, Martin, det du säger att vi vill ha kontinuitet, det behöver inte alltid, liksom, det signalerar ju någonting, jag tolkar det som relativt negativ, men just i Ericsson-fallet känns det väl nästan som att man önskar att det ska hända någonting.
Ja, men så är det i vissa fall, och i vissa fall kan det ju vara en trigger att det kommer in en bra ny företagsledare eller man gör en förändring och så. Jag säger inte det, men jag menar, i de bra fallen, vi vill vara långsiktiga ägare i de bolag man investerar i. Då vill man också ha en ledning som har någon slags kontinuitet. Så att, men självklart så är det så när det kommer in en ny företagsledare, så kan det vara en stjärna från höger som vänder upp och ner på allting och gör det bra. Och så, där. Så det behöver inte vara något negativt.
Men just i Ericsson-fallet då, Jan Karlsson har vi lite track record på. Har du någon tanke om det bytet?
Nej, men Ericsson behöver väl just nu, jag menar Ron Leten har ju en fantastisk historik i de företag han har varit i, men tittar vi på vad Ericsson behöver just nu så är det ju stabilitet. De har ju haft väldigt tufft förra år, framförallt på hållbarhetssidan med det som har hänt. Mm. Så det måste ju ske förändringar där. Så att, jag kan tänka mig att man ser Jan Karlsson som en stabil ordförande som kommer ta tag i det där.
Mm. Hur populär är Ericsson bland era kunder, Frida? Är det fortfarande den här folkaktien som de flesta har?
Ja, alltså det är ju ofta som en folkaktie. En gång folkaktie, alltid folkaktie. Därför att det är många helt enkelt som låter aktien ligga då i sitt sparande. Men nej, det är ju ingen het aktie på det sättet. Däremot de gånger vi ser väldigt stora rörelser, och det har vi ju faktiskt gjort i Ericsson. Alltså under den här väldigt turbulenta tiden där det kommer många negativa nyheter och vi får stora ras. Men då upprepas ju igen det här att många är ganska pigga på ändå att köpa när någonting rasar väldigt mycket. Men kommer inga stora liksom, kraftiga rörelser, då är det lite sömnigt ändå kring den aktien vad gäller aktivitet från spararnas sida. Då. Men jag menar, ja, min reflektion kring att man byter ordförande är väl helt enkelt, det kan inte vara så lätt att vara ordförande i ett bolag som är liksom, med liksom kris efter kris. Det som är intressant tycker jag är att också representanter från Cevian kommer in i styrelsen också. Mm. Det sätter ju onekligen lite press också på Börje Ekholm som har fått kritik också från Christer.
Det är varken lätt att vara vd eller styrelseordförande, tar jag med mig innan nu klockan har slagit 9 och börsen är öppen. Vi går ut till Sofia som står redo vid börsskärmen.
Mm, tack för det, Emelie. Jag börjar ticka på här på skärmen ut hos mig. Det är en försiktig öppning på Stockholmsbörsen idag i väntan på amerikanska inflationssiffror som vi får in ju i eftermiddag. Svagt upp skulle man ändå kunna säga. På storbolagsindex så hittar vi SBB i toppen följt av Nordea. SBB upp, ja, försiktigt också, runt 1%. På andra sidan sträcket så hittar vi Atlas Copco Electrolux som är svagt ner idag. Igår så fick vi en omvänd vinstvarning från e-handlaren Boozt som ni har nämnt i programmet, som meddelade att man överträffat sin prognos för helåret 2022. Igår så föll aktien, idag så stiger den nära 9%. Efter 15 år så lämnar Mattias Karlsson rollen som vd för TF Bank. Han ersätts av Joakim Jansson, närmast från Swedbank. Skiftet ska ske senast i augusti. Aktien rör sig inte märkbart just nu. Även Nelly byter vd, Ludvig Anderberg avser att lämna sitt uppdrag för mode- och klädbolaget. Som ni också nämnde i programmet, Bonnier News förlänger acceptperioden för budet på Readly. Aktieägarna har nu fått till den 3 februari på sig att tacka ja. Aktien rör sig försiktigt uppåt 1%. Electrolux vinstvarnade igår eftermiddag för andra kvartalet i rad. Aktien full då och idag så fortsätter den ner 1% just nu. Sint rasade ju tvåsiffrigt igår på vd-bytet. Idag så rör sig aktien upp 2%. Vi kollar på några rekar. Carnegie sänker riktkursen för Dustin till 43 kronor från 48 kronor, upprepar behåll. Aktien stängde på strax över 36-40 kronor igår efter då gårdagens kvartalsrapport som sänkte kursen med ungefär 15%. Idag så handlas aktien svagt upp 36,50 där. Carnegie sänker riktkursen för Intrum till 105 kronor från 240 kronor, upprepar köp. Och Intrums aktie är ner just nu 1%. Jefferies höjer riktkursen för Mips till 500 kronor från 385 kronor, upprepar köp. Och aktien handlas svagt ner. Men som sagt, en väldigt så försiktig öppning på Stockholmsbörsen.
Tack för det, Sofia. Vi noterar också Neonode där alltså som vann en strid i USA igår och rusade 50%, som är upp 23% också för den delen nu när väl Stockholmsbörsen öppnar. Ja, men 8% för Boozt. Tycker ni det är det rättvist, Martin?
Marknaden har ju aldrig fel, så att, det får man väl säga. Just nu är det väldigt rättvist tycker jag. Nej, men det, jag hade kanske tänkt mig lite mer, men det, ja, det är upp i alla fall.
Det kanske är det negativa marknadsklimatet också som spelar in lite grann, att man blir inte lika köpsugen. Eller om det nu är det var rally, jag vet inte.
Nej, ja, men så är det att man fortsatt är försiktig. Liksom. Man vet att det kommer bli ett tufft år kanske som investerare, men ja. Vi får se vad som händer.
Vi återkommer till börsen innan vi avrundar såklart och lämnar börskurserna tills vidare. Fler siffror dock från morgonen. Den finns ju i form av global inflation. Kinesisk inflation steg 1,8% i december i årstakt jämfört med november, alltså månaden före, så var den oförändrad. Producentpriserna också i Kina, PPI, de sjönk 0,7% från år till år och i november sjönk de 1,3% också på årsbasis. Frida, vad tänker du om det här? Vi pratar inte alls lika mycket om Asien när det kommer till just inflationsdelen. Men nu ska Kina släppa på igen, liksom samhällena ska öppna.
Det där tycker jag är jätteintressant, och, inflation kontra Kina. Därför att nu öppnar Kina upp, det tycker alla är jättebra, för att det kan återigen bli då att kinesisk ekonomi kan bli en tillväxtmotor liksom,
för hela världen. Ekonomi,
för hela världen. Andra sidan av myntet är ju att då bör ju allt annat lika då efterfrågan på råvaror öka igen. Och det är ju liksom att råvarupriserna har fallit tillbaka. Det är ju en stor förklaring till att inflationen har fallit tillbaka globalt. Så att det där är ju lite grann liksom ett tvegat svärd kanske. Men ja, jag gissar att det ändå är liksom, det positiva vinner här. Men det är liksom en liten intressant sak att följa faktiskt. Mm.
Martin?
Nej, men jag tycker just den här siffran blir ju relativt ointressant med tanke på att nu har de ju faktiskt börjat öppna upp och de har gjort det i en period där de har drabbats hårt av covid. Men man har ändå fortsatt med den här gradvisa uppöppningen. Så att jag tycker att det ska bli jätteintressant att se vad Kina kommer, vad implikationen kommer bli för inflationen. Jag menar, de har tvingat folk att vara hemma. Vad kommer det ha för energiförbrukning? Oljepriset. Tittar man på efterfrågan så har de varit lägre än tidigare av förklarliga skäl. Lagren på många råvaror är väldigt låga just nu. Så att det kan bli ganska intressant att se vad det får för implikationer. Självklart så väger ju Kina in det här på något sätt. Men det de har mötts av är ju oroligheter, och det är ju någonting de är livrädda för. Mm-hmm. Så att det är en väldigt svår balansgång för dem att gå. Men just den här siffran är ju en miljö där man fortsatt hade det nedstängd och började. Så att för mig är den ganska ointressant. Plus att många råmaterial, liksom, sågade trävaror, stål, sjönk under det fjärde kvartalet på grund av konjunkturinbromsningen.
Så du är mer intresserad av kanske kommande månader?
Ja, men ni skrev ju om det senast igår. Kopfer var ute och citerade att stålpriserna börjar vända upp redan nu. Och det var ju betydligt tidigare än vad han hade förväntat sig också. Så att det är någonting man får ta in i den balansräkningen.
Om vi fortsätter runt världen. Amerikansk inflation kom ju också i eftermiddag. Väntat det att den ska ha stigit 6,5% från år till år i december. I november så steg den 7,1 mot prognosen 7,3. Då blev alla jätteglada. Är det förutsättningar för att det blir lättnadsrally idag igen?
Nej, men nu är det ju som sagt, som du sa, det är förväntat 6,5%, och det är väl snarare så att skulle det inte bli det så kan det bli rejält negativt, särskilt mot bakgrund av att vi har haft en börs som har gått så otroligt bra. Men blir det bättre än det här, ja, men då kommer det börja talas om att, ja, men då kanske det blir en höjning med bara 25 punkter från Federal Reserve här i februari. Nej, men så det är spännande. Jag tror att man kommer titta väldigt mycket på kärninflationen. Som jag tror att förväntningarna är 5,7% där.
Jag har 5,6 i huvudet, så vi ligger
5,6
nära
kan det
i alla
fall. Vara. Du har säkert rätt. Nej, men för den är intressant att titta på i det här läget också, när vi ändå har spridningseffekter från liksom, det oljepriset och så.
Och Martin, Jerome Powell var ju här i Stockholm under veckan och var ju fortfarande väldigt så tydliga med att vi är inte klara. Liksom, utan det finns fortfarande väldigt mycket kvar att göra. Verkar marknaden springa lite före?
Det gör det väl alltid. Jag menar, han måste ju hålla den tonen. Men samtidigt så är det så här, liksom, jag har aldrig förstått det där fokuset på om det blir 2/10 åt vardera håll. Liksom. Det är jättefascinerande. Men jag kan förstå att det finns massa strukturerade produkter som står på båda sidor beredda att både köpa och sälja marknaden. Men vi har fortfarande hög inflation. Vi har haft en inbromsning i konjunkturen under fjärde kvartalet. Vissa råmaterialpriser har kommit ner. Så det kan mycket väl vara att det inte kommer in under. Men risk-reward, som du säger, det vill säga skulle den komma in betydligt högre, ja, men då blir det ju troligtvis en vinsthemtagning.
Och samtidigt så har vi ju en, alltså vi kan ju handla globalt så att säga, alltså investeringsmässigt så kan det ju vara bra att kanske då välja USA oavsett om det är fond eller aktier eller vad det är för någonting. Men för Sverige så väntas ju inflationen som kommer för december på fredag fortfarande ett otroligt kraftig ökning från år till år. Jag tror att den skulle vara 12%, det skulle vara tvåsiffrigt åtminstone.
KPI, ja.
KPI, exakt. Och vi är ju ganska hemmakära. Man tittar ju mycket på liksom sina bolag, och visst är våra bolag också väldigt kopplade till den globala marknaden. Men finns det liksom en ganska stor dissonans just nu i att så här, Stockholmsbörsen kanske inte går jättebra, men USA kommer gå bra eller någonting liknande?
Ja, men jag tycker det här är intressant, för att det är ju väldigt tydligt då att här i Sverige så har vi fortfarande, och i Europa då, konsekvenserna av liksom energikrisen som spökar i de här siffrorna. I Sverige så är vi ju, alltså vår ekonomi har ju blivit liksom väderberoende. Därför att elpriserna stiger så kraftigt om det inte blåser och om det inte regnar. December var definitivt ingen bra månad för elpriserna, så det här kommer ju slå igenom då. Desto viktigare då att titta på inflationen förstås, borträknat då från energi. För det är den delen som Riksbanken kan påverka. Men det är ju tydligt att USA ligger före, som du säger. Så är det ju.
Martin?
Nej, men tittar man på USA, jag menar, den premie som den amerikanska börsen har mot vår marknad och mot andra marknader är ju historiskt rekordhög. Så att, jag menar, att USA ska fortsätta, att den spreaden ska bli ännu större, ja, det kan mycket väl ske. För att, jag menar, vi får inte glömma bort att vi är en region där det faktiskt sker ett krig väldigt nära oss. Så att utländska investerare är nog ganska försiktiga att investera i Europa generellt sett. Men jag menar, värderingsgapet är rekordhögt historiskt när det gäller liksom, ja, Stockholmsbörsen mot USA eller mot andra. Så att det ser jag kanske inte som så jättestor sannolikhet, utan vi har väl liksom vissa orosmoment som kanske då börjar lättas upp lite. Vi har varit oroliga förra året för fastighetssektorn etc. Som är kanske är väldigt specifik för vår marknad, även om det finns i andra delar och andra regioner också. Men annars så jag menar, våra bolagsförsäljning, de stora bolagsförsäljning, om man exkluderar banker, i vår inhemska marknad är ju obetydlig, om man säger så. Mm. Det är ju några procent hit och dit, så vi är ju beroende av en global marknad och en global efterfrågan.
Det där jag var inne på tidigare, att liksom det gäller, tror jag, för investerare att just blicka lite grann utanför Sverige, för Sverige är inte talande för, liksom, definitivt inte för den amerikanska konsumenten.
Men jag tror också att som investerare ska du inte sitta och tänka så här, vad ska jag köpa för 2023, utan vad ska jag köpa för de närmsta 5 åren? Mm. För du vet inte, den här kortsiktigheten, det kan hända vad som helst. Men på lite längre sikt så är det ju oroliga tider man faktiskt kan göra bra investeringar om man vågar vara långsiktig.
Den amerikanska inflationen, den kommer i eftermiddag 2:30, vi sänder såklart live. Men jag vill fortsätta lite på samma tema, i och med att det är just inflation som pressat bolag, hushåll, investeringar i fjol och i år. Och nu när vi väntar boksluten, jag känner lite så här, Frida, nytt år, nya möjligheter. Men jag antar att småsparare, liksom många andra ska sägas, även pensions- liksom kapitalförvaltare, jagar utdelningar när det kommer till just de här boksluten. Mm. Och vi pratade om det redan igår, att det finns ju risk för att det inte kommer, för att man kanske tänker att det finns bättre sätt att använda pengarna, eller man vill sänka skuldsättning eller vad det är för någonting. Mm. Ligger det här lite i farozonen? Liksom, även...
Nej, men jag tror inte att det kommer någon våg av inställda eller minskade utdelningar, men däremot så kan, alltså det är onekligen så att det har blivit dyrare att låna, så att risken finns ju definitivt inom bolag som har liksom en hög skuldsättning i förhållande till sitt börsvärde, och där hittar...
Hej, Synoptik här! Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Vi har många bolag inom fastighetssektorn exempelvis. Det finns en stor tillgångsmassa där inom flera bolag som ska refinansieras, och det har blivit dyrare, och då kanske man prioriterar helt enkelt att stärka balansräkningen istället för att dela ut. Och det vore ju inte särskilt konstigt, och vi har ju sett hur Castellum exempelvis då har sagt att man ska göra det här. Andra bolag gör på annat sätt. SBB avyttrar innehav istället.
Är det någonting ni har sett hos era kunder? Alltså att man kanske försöker lite det här att man drar sig mer till värde än till tillväxt?
Ja, det finns två spår kan man säga, om man tittar hur spararna har agerat den senaste tiden. Och då är det dels att man vill... Ja, det kanske finns någon dynamik det här, tillväxt kontra värden nu. Om det är så att vi går mot en mjukare penningpolitik, är det då tillväxtaktier som ska komma tillbaka? Så det är liksom ett spår, att man kanske tror det då, samtidigt som inflationsoro ändå trots allt tycks bytas ut nu mot konjunkturoro. Då kan det ju vara så att man kanske går då mot vissa tillväxt, man vågar köpa lite tillväxt igen. Men det andra spåret är just det där att man vill jaga utdelningar som en krockkudde. Vi ser att man köpte Telia och Tele2 exempelvis nu i det här rallyt i inledningen av året.
Och det andra spåret då, i det här rallyt, var det typ Sinch eller de här?
Sinch, Hexatronic, också en sån här populär aktie 2021. Tesla, allra mest köpta aktien på Nordnets plattform. Så man vågar ju liksom gå åt det hållet också. Men annars så tycker jag verkligen se att den här helt omoderna strategin 2021 att jaga utdelningar, den har ju liksom gjort en comeback nu.
Jag tror att jag också är lite ute efter liksom att få tempen på hur riskbenägna eller, eller risk, inte avverta, motsatsen, riskvilliga.
Ja. Nej, men, och det där är så svårt att ge liksom en enhetlig bild av liksom den genomsnittliga spararen. Hur reagerar den? Alltså, det är väldigt svårt att ge den bilden när det är bara några handelsdagar då in på det nya året. Men man kan väl säga att aktiviteten har varit ganska hög. Jag tycker mig se att det finns liksom någon slags känsla av att nu lägger vi det här skitåret 2022 bakom oss, vi börjar på nytt, det är liksom lite nya friska tag här ändå.
Jag tycker hela 2020-talet hittills har varit skit, så att jag lägger hela årtiondet bakom mig.
Och då finns det liksom en sån känsla tycker jag ändå. Men parallellt med det så finns det den här känslan att man var lite oförberedd på det här rallyt. Alltså man låg inte riktigt positionerad för att det skulle hända nu, man kanske trodde det skulle hända längre fram. Så att det är också liksom det jag hör lite grann, att man var inte riktigt med kanske, så det är inte det här att man bara liksom hoppar på risktåget direkt, utan det kom lite oväntat faktiskt.
Jag måste fråga om Sint också med tanke på att de kollapsade igår på den här nyheten om att vd kliver ner och att vi kliar oss lite i huvudet och var sådär, varför då? Förstår ju att det kanske handlar mer om bolagsspecifika. Är det en populär aktie hos er? Var det många som sålde, köpte?
Man kan väl säga så här, alltså den ägs inte av jättemånga i relation till liksom de mest populära aktierna, men absolut, det är en aktie som finns i en del portföljer. Den har sålts av mer än den har köpts under fjolåret. Så många liksom tappade väl tålamod lite där och hoppade av. Jag tror att antalet aktieägare minskade med 16% under 2022. Men det som är intressant är att antalet köp, alltså om man tittar på ordrar, så är köpen fler än försäljningarna. Och det skulle man kunna tolka då som att de som ändå äger Sint tror väldigt mycket på aktien och har köpt mer.
Eller vill inte ta hem förlusten. Kan också vara det andra spåret.
Kan vara en sån också.
Martin, vad tänker du om det Frida berättar om?
Men tittar man på utdelningssäsongen, om vi börjar där, så är det ju så här att generellt sett så har ju nordiska företag extremt starka balansräkningar. Om vi börjar där. Vissa sektorer har problem och kanske kommer vara mer restriktiva. Många av de här bolagen har ju sett aktiekurserna falla under föregående år. Så bara håller de kvar utdelningarna så kommer det ju vara en högre direktavkastning i det fallet. Jag tror att vi kommer kanske inte se några överraskningar när folk höjer utdelningen på något stort sätt. Men att de stora stabila företagen med starka balansräkningar inte ska behålla sina utdelningar och ha ganska bra direktavkastning, det ser jag som väldigt osannolikt. Däremot är du ett bolag som har problem, både operativt och finansiellt, då är det ju oansvarligt att betala en utdelning. Mm.
Och det där tycker jag verkligen är ett medskick också till sparare som säger sig ha då en utdelningsstrategi och att man inte liksom per automatik måste liksom se det som väldigt, väldigt negativt om det blir så att ett bolag med problem faktiskt ställer in utdelningen. Det är klart att det är liksom, trist om man nu förväntade sig, därför att det är ändå aktier som har liksom en etikett som utdelningsaktier. Det finns en förväntan då bland sparare att få den här utdelningen. Men man får ju titta som investerare då på den total avkastningen på sikt förstås, och att det kan faktiskt vara klokt att göra på det sättet i de fallen där det är motiverat.
Jag testade lite de argumenten igår på både Robert Ahlstrand och Ulf Pettersson, just att okej, det kan ju vara en krissignal, men det kan ju också bara vara så här, nej men det finns bättre sätt att använda pengarna just nu. Det är jättemycket som är billigt, vi kan förvärva för de här pengarna.
Absolut.
Vi kan liksom köpa oss tillväxt, eller vi vet inte så mycket, det är inte kriskatastrof, men vi vet inte så mycket, så att vi liksom för säkert skull vill hålla i pengarna, vilket man ju borde tolka som ansvarsfullt.
Den tycker jag är intressant, den här med, så delar man ut väldigt mycket, men då kan det ju faktiskt vara brist på idéer också.
Ja, nu fick jag en sån Volvo-spår i huvudet som inte alls var. Jag tänkte snarare då att de anklagas ju alltid för att dela ut för lite, men då var det ju det motsatsen till det du sa, Frida. Mm. Men jag tänker också på Volvo med tanke på att vi kanske inte tror att de här drakarna, att det är de som, alltså typ liksom OMX30-bolagen, flesta av dem, liksom, eller verkstad, det kanske inte är de som ställer in.
Nej, utan jag tror att det är de här liksom mindre, kanske förvärvsdrivna bolagen som har blivit väldigt tungt skuldsatta. Det bubblas ju lite grann. Det finns ju aktier som har pressats för att man tror att det kommer en slopad utdelning. Intrum är en sån aktie. För övrigt köpt också bland Nordnets kunder här i början av året. Kanske för att den är nedpressad. Kanske för att man ändå ser direktavkastningen och ser att den är tvåsiffrig.
Martin? Ja, men i vissa bolag kan du undvika en ny emission för att du ställer in utdelningen. Då tror jag att de flesta investerare ställer sig bakom det. Jag menar, så att allting handlar hur beter sig en bra ledning? Hur beter sig en bra styrelse? Ja, men vi kommer ner till kapitalallokering. Jag menar, är du ett bolag som har stark balansräkning, som har liksom goda möjligheter att göra saker, göra förvärv, ja, men då kan du hålla tillbaka utdelningen lite och vara aggressiv. Det är ju sådana bolag man vill läga, sådana bolag som ser möjligheter när andra har det svårt. Det är då det kan göra. Vilket bolag som helst kan ju köpa någonting på konjunkturtoppen, men inte alla kan göra det på konjunkturbotten. Mm-hmm. Så att det kommer vara från fall till fall. Men grund och botten, de flesta nordiska bolag har solida balansräkningar.
Och vi kan väl också säga då att rapportsäsongen kickstartar på fredag i nästa vecka. Vi har mer att bjuda på i programmet. Vi ska prata möjligheter på det här väldigt aktuella energitemat. Men först vill vi uppdatera oss om hur det går på börsen. Sofia har örnkoll ute i marknadsstudion och berätta mer för oss.
Jajamän. Det är fortsatt, Stockholmsbörsen fortsätter uppåt nu 0,5% från att ha öppnat lite mer försiktigt. På storbolagsindex så hittar vi SBB toppen, stiger ungefär 3%. På andra sidan strecket så hittar vi Electrolux som är ner ungefär 2%. Electrolux vinstvarnade ju igår eftermiddag för det andra kvartalet i rad. Aktien föll då och fortsätter då ner idag. Vi fick däremot en omvänd vinstvarning igår från e-handlaren Boozt som meddelade att man överträffat sin prognos för helåret 2022 som vi nämnt i programmet. Igår så tappade aktien, idag så rusar den 6,5% på det här. Det franska gamingbolaget Ubisoft sänkte igår sina prognoser för helåret med hänvisning till svag försäljning under slutet av 2022. Vi kollar till några av Stockholmsbörsens spelbolag. Embracer ser vi ner 2,5%, Stillfront 1,5%, Paradox ner ungefär 1%. Och efter 15 år så lämnar Mattias Karlsson rollen som vd för TF Bank. Han ersätts av Joakim Jansson, närmast från Swedbank. Skiftet ska ske senast i augusti. Även Nelly byter vd. Ludvig Anderberg avser att lämna sitt uppdrag för mod- och klädbolaget. Bonnier News förlänger acceptperioden för budet på Readly, som ni också nämnt i programmet. Aktieägarna får nu till den 3 februari på sig att tacka jag. Aktien rör sig ner 0,5%. Sint rasade ju tvåsiffrigt igår på vd-bytet. Idag så är aktien upp 2%. Carnegie sänker riktkursen för Dustin till 43 kronor från 48 kronor, upprepar behåll. Aktien stängde på strax över 36,40 igår efter då gårdagens kvartalsrapport som då sänkte kursen rejält. Och idag så stiger den 2,5%, handlas 37,32 där. Carnegie sänker riktkursen för Intrum till 185 kronor från 240 kronor, upprepar köp. Aktien tappar ungefär 0,5% idag. Jefferies höjer riktkursen för Mips till 500 kronor från 385 kronor, upprepar köp. Aktien är ner 0,5%. Sen har Barclays skruvat upp sina riktkurser för flera verkstadsbolag inklusive Atlas Copco, Alfa Laval, Sandvik. Vi ser ingen större rörelse där i aktierna. Men Axfood faller 4%. Danske Bank har sänkt sin rekommendation till sälj från behåll. Carnegie höjer däremot riktkursen till 275 från 260 kronor, upprepar behåll. Men som sagt, fortsatt ändå en försiktigt positiv öppning idag på Stockholmsbörsen.
Tack för det, Sofia. Nästan så lite ovanligt positiv kan jag tycka när vi inväntar en sån där jättesiffra, alltså den amerikanska inflationen i eftermiddag. Men det kan svänga jättefort när som helst, det är vi väl medvetna om. Vi skulle prata energi också. Det här är ju ett väldigt intressant tema för att det är en basdel i vår infrastruktur men är så otroligt osäker just nu. Martin, jag vet att du har tittat lite på det här och investeringsmöjligheter i det. För att jag kan tycka att det är ganska rörigt egentligen att det är. Du vet inte riktigt hur du ska klassa ett hållbart bolag. I Sverige så är det väldigt många förnybara energibolag som är väldigt små. Det är liksom ganska svårt att hitta någon strategi här, kan jag tycka.
Ja, men det är svårt, men det jag tror man ska ta ett steg tillbaka och titta på det som jag pratade om lite tidigare, det vill säga långsiktighet. Jag menar, på kort perspektiv så vet man inte hur de aktierna kommer gå. Många aktier hade ett fruktansvärt 2022. Mycket beroende på att de var uppskruvade 2021. Värderingarna var ganska ansträngda, som vi kommer se lite senare. Men det här är ett tema som jag tror är intressant, därför att onekligen så har vi problem med på energisidan i världen. Europa har ju skjutit sig själv i foten.
Mer än en gång.
Ja, och det liksom handlar lite om att göra om och göra rätt. Och det har de ju insett nu, så det handlar om att ställa om till förnyelsebart. Det handlar om att diversifiera sig, och alla förstår vad det innebär. Och det handlar också om effektiviseringar. Och tittar vi nu på liksom många av de här bolagen som har haft det tufft föregående år, så är det ju relaterat till bostadssektorn. Men bostäder, fastigheter släpper ut ungefär 40%, de använder 40% av energin i Europa. Så vi måste börja där någonstans. Men nu när konsumenten har det tufft, det är inte så att konsumenten tänker så här, nu ska vi byta ut fönster. Byta ut fönster är jäkligt dyrt. Därför måste stater gå in mer aggressivt med incitament. För det här kommer gynna alla i slutändan när det gäller energieffektivisering. Det kommer minska energiförbrukningen, det kommer minska kostnaderna därmed. Och det kommer göra liksom att vi inte blir lika beroende av det här. Jag tyckte om den här kommentaren liksom att vi har blivit väderberoende. Ja, men varje gång man går ut på morgonen och blåser så blir man lite glad. Och det är ju liksom en förändring som inte riktigt man har tänkt på tidigare. Liksom. Så att, jag tycker det här är jätteintressant liksom långsiktigt tema. Det handlar om att minska koldioxidförbrukning, det minska energiutsläppen, bli mer effektiv helt enkelt. Samtidigt som att vi blir smartare inom jordbruk, för vi har en ökande befolkning hela tiden. Vi måste ha hand om våra vattentäkter och så här. Det är ett jättestort investeringstema, men det behövs också incitament.
Men finns inte sådana från EU, några stycken i alla fall? Taxonomin har införts, Green Deal, de här liknande.
Absolut, men det har inte riktigt tagit fart. Till viss del kanske man kan skylla det på pandemin. Jag menar Green Deal, bland annat då att man ska öka renoveringstakten och sånt där. Och det kommer ju gynna de här bolagen.
Kriget satte ju också hållbarhetsfrågan ganska mycket i baksätet.
Ja, men det handlar ju på något sätt om vår konkurrenskraft också. Det handlar om i grund och botten Sverige är fortfarande ett industriland, även om tjänstesektorn växer och knakar. Och ute i Europa så har ju bolagen, till exempel i Tyskland, enorma problem med sin energiförsörjning etc. Så det här är någonting som vi måste ta tag i nu, och det kommer hålla på länge. Och därför tycker jag att det är ett intressant investeringstema.
Och du har delat upp det också i lite olika områden, för det finns ju så mycket här. Alltså om vi ska ställa om hela samhället, då finns det ju, du nämnde jordbruk till exempel, det är ju ett område. Mm. Och sen så luftkvaliteten, ett annat område. Vi har de här i bilden också. Du kan förklara vad de är för någonting.
Nej, men det handlar ju om liksom reducera koldioxid, det vill säga renare luft. Många nordiska bolag håller på med det där. Förnyelsebar energi förstår väl alla vad det är. Energieffektivitet är just det. Det är mycket fastigheter, men det löper ju in i egentligen alla områden. Smartare jordbruk, waste management, recycling. Det är väl Tomra det bästa exemplet på det vi har i Norden på det bolaget. Och sen vatten som renhet till vatten helt enkelt. Och både för människor och djur. Så att det här är långsiktiga områden som jag tror kommer vara jätteintressanta.
Mm. Frida, vad tänker du om? Kanske också uppdelningen här. Det blir lite mer överblickbart för mig.
Ja, men min reflektion är väl egentligen att det finns ett intresse bland sparare att investera hållbart, men det har varit en djungel. Och anledningen till att det har känts som en djungel är att det har inte funnits någon enhetlig definition av vad som är hållbart. Det har funnits problem med greenwashing. Vi har haft olika märkningar på finansiella produkter, alltså löv och glober och svanar och allt möjligt.
Ljusgrön och mörkgrön.
Ja, precis. Så det är väldigt svårt att veta. Vad är det som gäller? Men nu när taxonomin inte är helt införd men börjar införas, så jag är helt övertygad om att det kommer minska riskerna för greenwashing betydligt, göra det lättare för spararna att göra hållbara val i sitt sparande. Så att det är väldigt positivt. Det är liksom ett nytt kapitel som näringslivet står inför.
Samtidigt är ju just taxonomi, som ju just för den som också lyssnar, är ett form att mäta liksom, och indexera i princip hur hållbart man är. Mm. Den är ju inte felfri.
Absolut inte, och det har ju föregått av diskussioner. Alltså, vad ska anses vara hållbart liksom, på EU-nivå? Men onekligen så är det ju ändå att det man ska mäta är liksom koldioxidutsläpp i gram då, per vad det nu kan vara, per enhet. Alltså, det blir ändå någonting som är mätbart, alltså, och på så sätt ändå någonstans svart eller vitt. Och så har vi inte haft tidigare. Så att det här utgör ju ändå en grund för någon typ av definition av vad som är hållbart. Och sen sätter ju verkligen företagen i arbete om man ser ur det perspektivet. Det kommer krävas mycket resurser. Alltså hållbarhetsrapporteringen kommer ju i framtiden var lika omfattande som den finansiella rapporteringen för bolagen. Och det är klart att man vill framställa sig så hållbar som möjligt. Så att det här nu händer det saker. Det är liksom ett nytt kapitel som skrivs.
Fast där måste jag säga att jag tror att hållbarhetsredovisningen måste bli mycket mer förenklad. För att det måste utgå från bolagets affärsmodell. Det kan inte vara att ett bolag bara ska fylla i massa boxar och ticka massa boxar för att det ska framstå som hållbart. Det måste vara en del av varje företags affärsmodell. Sen är det så här att när vi tittar på värdekedjor, jag menar alla gillar den här elektrifieringstrenden som finns. Alla gillar liksom den. Men ingen gillar gruvor. Var kommer grejerna ifrån, tror ni? Ja, så då exkluderar man sådana saker istället för att försöka få fram en gruvdrift som faktiskt är hållbar i vissa delar av världen. Man kan framställa metaller på ett mer hållbart sätt. Det är väldigt naivt att vilja att elektrifiera världen men inte liksom inse var det kommer ifrån de här produkterna som behövs.
Det har ju varit ett jättetema just att man inte tittar på hela leverantörskedjan. Ja. Utan man tänker att Tesla släpper inte ut, alltså en Tesla-bil släpper inte ut, jättebra. Ja, men vänta, den kräver otroligt mycket mer material än en vanlig till exempel.
Ja, det är naivt. Naivt. Jag tror, men det jag kommer tillbaka till, det här är en miljöaspekt, det är en hållbarhetsaspekt, absolut. Men det är också en konkurrenseffekt, det är också inflation. Jag menar, energipriserna biter in i allting, transporter, vår egen plånbok, företagens plånbok. Det här är någonting som måste göras nu och göras aggressivt. Liksom. Och att ge tillbaka pengar till konsumenten och till företagen, ja, men det hjälper ju kortsiktigt. Men jag vill ha mer incitament till direktinvesteringar. Liksom, det ska vara solceller på taken och det ska vara liksom värmepumpar. Jag menar, tittar vi på värmepumpar, vi är jätteduktiga på det i Sverige. Men tittar du ut på kontinenten så är det ju nästintill obefintligt i vissa länder. Så det här finns ju jättemycket att göra och det är dit pengarna också ska gå.
Om vi då ska prata investeringsmöjligheter, för du listade ett gäng bolag som ju har lite olika profil, alltså nordiska bolag som då skulle kunna liksom klassas som hållbara. Vi kan få upp den i bilden också, men samtidigt så frågar jag dig, hur klassar du ett hållbart bolag? För att om jag tittar på, i listan har du ju Nibet till exempel. Och som du säger, luftvärmepumpar, jättebra för just energieffektivitet och för klimatreduceringen. Liksom, men själva tillverkningen av luftvärmepumpan och transporter och frakt och sådana saker, ja, belastar också.
Ja, absolut. Nej, men alltså, vi tittar, det här är ju egentligen, folk får göra sin egen analys av de här bolagen. Men jag tog bara ut ett exempel på det som brukar lyftas fram som hållbara bolag, som också många av de här kommer väldigt bra ut i taxonomin, vissa kanske är betydligt sämre.
Och vi ska säga att siffran som står bredvid de här procent är alltså hur de gick 2022.
Exakt, och det var lite det jag var inne på. Många av de här aktierna har haft det väldigt tufft, framförallt de som har haft en exponering mot fastigheter och infrastruktur. Vi har Sweco som har sitt huvudkontor precis runt hörnet här och Afri som är konsulter etc. Och sen har vi egentligen två bolag då, inom vindkraft båda två som är netto jämnt på plus. Men definitionen på ett hållbart bolag är att man har produkter och lösningar som ger en positiv nettoeffekt i slutändan. Men också att man har koll på sina leveranskedjor. Det vill säga att man försöker göra allting hållbart hela vägen. Och vissa av de här företagen jobbar med det stenhårt. Jag skulle säga att generellt sett för nordiska företag ligger i framkant i en global jämförelse. Så jag tror att för nordiska företag så finns det oändliga möjligheter inom det här området.
Och på den här listan då, gillar du alla de här bolagen? Tror du på alla de här bolagen? Eller har du mest tagit ut dem?
Nej, jag har bara tagit ut dem som en observation. Så att tittar man på de här företagen så är det ju liksom, vad heter det, vissa bolag som tittar man till exempel på ett sånt bolag som Tomra som jag historiskt sett har varit investerad i, så är det bolag som hade en väldigt tuff utveckling förra året. Men det är ju fortsatt väldigt höga multiplar på bolagen. Därför att det är en darling inom hållbarhet. Så den handlas fortfarande på betydligt högre multiplar. Men skulle konjunkturen ta fart och kanske investeringar inom renoveringar och sånt här, så finns det nog många bolag som skulle gynnas inom det här området också.
Är det några andra då på listan som där värderingarna har blivit lite mer rimliga?
Nej, men allting rimliga är ju de bolagen som har byggexponering. Ja, men tittar vi på allting som är byggrelaterat, Inwido, Sweco, Afri, Lindab, det har ju skett en multipelkontraktion i den här, men det finns ju också en osäkerhet i de estimaten för innevarande år, det vill säga hur stor är inbromsningen. Så det får man ju också ha i åtanke när man gör sin analys. Osäkerheten är större. Vestas har ju självklart gynnats av höga energipriser. Lönsamhetsmässigt har det ju varit katastrof. Därför att de har haft problem med värdekedjor, de har haft problem med råmaterialpriser etc. Men sätter man ihop det här och tittar på ett längre perspektiv så tror jag att många av de här bolagen kommer ha en god tid framför sig på energitemat.
Jag får lite uppfattningen att det finns mycket större och mer etablerade och då också mer säkra, renodlade förnybara energibolag i våra grannländer. Sveriges liksom konkurrenter där känns fortfarande ganska små. Är jag på rätt spår då?
Hur menar du? Alltså...
Att de, om vi ska ha ett bolag, eller de svenska bolagen som vill tillhandahålla förnybar energi, att de fortfarande är så pass små. När de är små, då är det fortfarande större osäkerhet. Medan Vestas är så pass stort nu, att man liksom känner sig mer trygg med den till exempel.
Så är det ju absolut. Men jag menar, tittar man på ett sånt bolag som Nibe, de är ju absolut ledande i Europa på en jätteintressant nisch. Och nu ska man fyrdubbla den egna produktionen under en år. Det visar ju på något sätt, man får väl säga att Nibe historiskt sett har varit fantastisk kapitalallokerare. Och om de tror på marknaden så mycket så säger det väl någonting. Liksom. Så att jag skulle säga att vi har förbaskat bra bolag. Däremot så ska man alltid vara försiktiga mot bolag som kommer med nya tekniker. Vissa av dem kommer vara vinnare, vissa kommer inte finnas kvar. Och därför tycker jag osäkerheten i de bolagen kan vara för stora.
Mm. Så tekniken i sig kanske är jättebra, men risken så hög som
investerare? Det är som att kolla på IT-kraschen om vi går tillbaka några år. Liksom. Många av de bolag som fanns då som var hypade, de finns inte längre. Men ur det där så kom liksom Google och Amazon och de som vi har som liksom vinnare under en lång period. Och likadant är det med förnyelsebar energi.
Frida, nu är det många trådar du kan välja att koppla upp här. Varsågod.
Nej, men jag tänker ju på att det fanns en hype kring just de här gröna bolagen där under 2020-2021. Men att liksom luften gick ur lite grann just i de bolag som kanske ändå får ses som lite av förhoppningsbolag. Alltså just de bolagen som är de här lite mindre som du var inne på. Där det kanske inte finns, det finns en idé om, det finns en lösning inom förnyelsebar energi, men det kanske inte finns en färdig produkt. Eller det, ja. Så, där såg vi att luften gick ur lite grann och det var en hel del sparare som brände sig. Men det finns ett underliggande stort intresse ändå för den här sektorn. Det ser vi ju exempelvis Nibe. Nibe drivet också av att det liksom allokeras kapital dit från många förvaltare förstås för att liksom det är ju grönstämplat och stort bolag. Men, så det finns ett intresse och det kommer säkert komma tillbaka. Men man får liksom, det är en ganska svår sektor eftersom den till sin natur också består av många tillväxtbolag. Och där har det är en svår marknad för många av dem. Men det kommer säkert komma tillbaka tror jag, för det finns ett underliggande intresse för de här bolagen.
Många av de här bolagen hade ju problem med, precis som alla som hade dålig intjäning eller ingen intjäning, hade ju problem med kapitalanskaffning föregående år. Så att de bolagen som är beroende av nytt kapital hade ju generellt sett väldigt tufft, oavsett vilken sektor vi tittar på.
Men tror vi också kanske nu i och med att EU:s taxonomi börjar implementeras, liksom gäller från och med i år, tror vi att den här gröna premien visserligen var mer av en hype, men att den kommer tillbaka liksom redan 2023?
Det är ju fortfarande en grön premie och investerarna var tidiga på att identifiera det här. Jag menar, det finns vissa mäklarfirmor ute på stan som gjorde sina preliminära liksom, taxonomisiffror på 150-200 bolag liksom två år innan det här reglementet kommer. Så att jag tror att folk är ganska liksom, uppsjungna på vilka bolag som kommer bra ut. Vissa företag har redan gett estimat eller till och med liksom, satt siffra så att men att det är en premie på många av de här bolagen, det finns ju fortfarande, men vissa gör inte det.
Frida?
Nej, men jag håller med. Jag tycker mig också kunna identifiera, alltså jag tycker att Nibe är ett jättebra exempel, att det fortfarande finns en grön premie och det är ett bolag som många sparare gillar, som har liksom, det har verkligen, Nibe har ju köpts friskt alltså under 2022, för det är ett kvalitetsbolag, det är ett bolag som man passar på att köpa när man får det lite billigare.
Men är det lite risk för hype igen? Om nu liksom krig och inflation börjar liksom falla i baksätet, nu är det någonting nytt som ska styra?
Nej, men alltså risk för hype, men det finns ju alltid liksom den här risken att allting springer iväg. På samma sätt som vi ser nu under, eller som vi såg under 2022, att det finns aktier som kanske lite orättvist har pressats ner när humöret varit väldigt negativt, så ja, då finns ju alltid risken att det går åt andra hållet sen när det vänder och alla ska ha liksom någonting inom viss sektor och då liksom följer en del bolag lite orättvist med i det där. Den finns säkert. Allt det där går i cykler. Just nu är det inte en hype, men Nej. Det var det. Liksom.
Så att... 2021 var en hype.
Ja.
Jag vill avsluta med det här som du nästan inledde med, Martin, och sa att jag vill ha mer incitament. Mm. Vad är det du vill uppmana till? Vad är det du vill ha och från vem?
Nej, men jag ser det ju så här liksom, att tittar vi på våra egna fastigheter som vi sitter med, liksom, husen, och, så är det ju så här att om vi nu håller i plånboken så är det ju så att byta ut ventilationssystem eller byta ut fönster eller sätta in, det är liksom, vi har inte råd med det generellt sett just nu. Vi håller i pengarna, vi onekligen handlar lite på boost, men annars så håller vi i pengarna och är försiktiga och ska försöka betala elräkningen etc. Där måste det komma in krafter och incitament, det vill säga att du får incitament för att göra förändringar som då minskar energiförbrukningen i din fastighet men också i ekonomin som helhet.
Så det är finanspolitiken egentligen som behöver
absolut,
ta ett tag?
Absolut, och det måste ske nu.
Håller du med, Frida?
Ja, det finns ju avdrag till exempel om man vill installera solceller. Jag har ingen specifik åsikt där, men det är onekligen så att det är många som... Alltså nu har ju det här ställts på sin spets också. Inte bara för att det är bra för klimatet att energieffektivisera, utan som konsument så känner vi ju av konsekvenserna av att vi inte har energieffektiviserat. Så frågan ställs på sin spets när det känns i konsumenternas plånböcker. Och då kommer efterfrågan öka och det kommer säkert bli en större diskussion i där också, om det inte ska på något sätt då vara utökas det här avdraget.
Får se om det är bara grön premie eller om det blir en grön hype till och med under 2023. Tack så mycket Martin och Frida för att ni var med idag.
Tack så mycket.
Och vi kikar på börsen också innan vi släpper er. Det är ganska muntert får man ändå lov att säga med tanke på att vi har en amerikansk inflationssiffra i eftermiddag som vi inte riktigt vet hur den kommer att slå ut. De amerikanska terminerna, de är väldigt, väldigt lugna. De håller sig så där kring nollstrecket. Annars är det framförallt Boost som sticker ut då på uppsidan med sin omvända vinstvarning på plus 7%. Electrolux istället ner 3% som ju vinstvarnade under gårdagen. Det var allt för Börsmorgon torsdag. Missa inte Börskoll klockan 2, nyheter klockan 4 och så den där extra sändningen 2:30 när amerikanska inflationen för december blir känd. Börsmorgon är tillbaka igen imorgon klockan 8:15. Vi ses då.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.